Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Inför detta möte så stillar vi oss till tacksägelse och bön. Kära himmelske Fader, när vi nu samlas inför ditt helga ord vill vi tacka dig för de gåvor du så rikligen har gett oss. Vi tackar dig för ditt rike, det rike där du så väl tar hand om oss. Vi har fått känna hur du har välsignat oss på vår vandring här i tiden på många, många sätt. Och det vill vi tacka dig för. Vi vill tacka för att du ännu genom ditt rike låter ditt arbete ske här på jorden. Så att såväl vi som ännu har bevarat sitt tro, liksom de som står utanför, ännu kan finna vägen in till ditt rike. Vi tackar för den personliga tron som vi får bära i våra hjärtan. Och idag vill vi också ge vårt allra största tack för din son, Herren Jesus Kristus, som du har offrat för våra synders skull, så att vi en gång får komma till dig, till härligheten som varar i evighet. Kära himmelske Fader, när vi nu samlats så ber vi också att du skulle vara närvarande genom din ande, liksom du har lovat. Att du skulle öppna ditt ord efter din vilja, så att vi var och en skulle få bli stärkta på vägen och vandringen. Och kära far, att allt skulle få ske till ditt namns ära och pris. Och vi ber vidare så som din son har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Till gemensam betraktelse läser jag ett stycke Guds ord ämnat för denna dag som är domsöndagen och den sista söndagen i kyrkoåret. Texten finns i Matteus evangeliets 24 kapitel och det är verserna 37 till och med 44. Orden lyder som följer i Jesu namn. Till som det var i Noas dagar, så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift. Ända till den dagen då Noa gick in i arken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åken. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, till ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda. Ty när ni minst anar det, då kommer människosonen. Amen. Som så ofta kommer man till denna plats kännandes så tom och så syndig. Och med många tvivel. Så till en början, kära bröder och systrar, vill jag fråga om jag ännu får tro mina synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. Det här är en av de svåra texterna i Bibeln. För min egen del. Och på många sätt är Bibeln väldigt olika texter kanske inte är svåra på samma sätt. Men när jag har läst de här texterna så känns det som att det är så svårt att närma sig det här ämnet. Ämnet för denna söndag som alltså är domsöndagen. Det är den sista söndagen i kyrkoåret så som vi redan hörde. Texterna handlar om den dagen då Herren Jesus Kristus kommer hit för andra gången för att hämta hem det sina. När jag har läst texterna, bekantat mig med de bibelställen som talar om den yttersta tiden, så har jag på många sätt slagits av att det är så många tecken som påminner om vår tid. Å andra sidan så har Guds barn under alla tider väntat på Jesu Kristi andra tillkommelse. Ni minns ur Bibeln när Jesus hade blivit förrådd. Han hade blivit dödad på korset. Blivit begravd och stigit upp ifrån de döda. Han vistades tillsammans med de sina under 40 dagar. Han samlade de sina närmaste på Oljeberget. Och därifrån så for han upp till himlen. Efter att han hade sänt ut de sina ut till världens ände. När lärjungarna stod där och såg upp mot skyn. När Jesus togs bort i ett moln. Så kom en röst som sa till dem att tittar ni på? Så som ni såg att Jesus togs upp, så kommer han en gång att återvända till jorden. Vi vet att Jesus, han kom hit, då han kom hit för första gången, för att försona människosläktet, för att öppna vägen till himmelen för den som tror. Han har betalt hela världens syndaskuld. När han kom hit för första gången kom han hit i form av människa. Människa och Gud samtidigt. Och han kom hit i form av tjänare. Så som en slav var han här bland oss människor. Människorna kunde inte se Jesus. Utan han vandrade bland andra människor. Men vi vet att och Bibeln vittnar om att när Jesus kommer hit för andra gången i molnet kommer han hit som en rättfärdig domare. Han kommer inte längre hit för att försona, för att förlösa, utan för att döma. Han kommer hit för att döma de orättfärdiga och för att ta hem det fina till himlen. Och det är en dag som dagens texter talar om. Men det är också en dag som vi som Guds barn inte behöver vara rädda för. Det är en dag som vi som Guds barn, såväl unga som äldre, en dag som vi kan vänta på med glädje i Guds rike. Vi behöver inte vara rädda för den dagen. Bibeln varnar oss för att vi ska fästa oss för mycket vid det timliga. Gud tillåter inte att någonting timligt ska vara viktigare för oss än vår levande tro. Och Bibeln talar om, och Jesus talar om i en liknelse, om en rik man som hade fått en riklig skörd på sina jordar. Och den här rike mannen tänkte för sig själv att vad ska jag nu göra? Jag har inte plats för hela skörden. Och då sa han för sig själv: så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Och sen kan jag säga till mig själv: nu min vän, är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom: din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? På detta vis varnade Jesus oss människor från att samla på timliga ting. Varnade oss från att ingenting i världen får bli viktigare än vår levande tro. Och jag tänkte när jag förberedde den här predikan att vilken slags människa kan vi likna vid den människa som Jesus talar om här i denna liknelse. Jag tänker att det kan vara en man som kanske har sålt sitt företag. Har många, många miljoner på banken. Och en dag bland andra kliver ut ifrån sitt hus. Stänger dörren bakom sig. Och ser ut mot gården. Där står en nypolerad, vacker, dyrbar bil och väntar. Och han tänker så här att jag har varit väldigt, väldigt framgångsrik i mina dagar. Jag visst, jag har kanske skilt mig från min förra familj. Jag har lämnat fru och mina barn. Men jag har gott om pengar på banken. Jag ska ut och roa mig. Jag ska ha det bra. Jag bryr mig inte så mycket i de eviga sakerna. Det här med tron, det angår inte mig. Det är inte viktigt. Men det är den här sortens faror som Jesus varnar för. Det är den här sortens glädje och fröjd som Bibeln varnar oss för. För vad säger Bibeln? Att domedagen kommer helt plötsligt. Det står här i Bibeln att strax efter den tidens lidande skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas när Jesus kommer för andra gången. Jag tänker mig att den här mannen kliver ut ifrån sitt hus och ser ut över nejderna och gården, att helt plötsligt så händer detta, att solen förmörkas, att månen mister sitt sken och stjärnorna faller ner. Den röst som en gång skapade världen. Herren Gud som skapade allt med sitt ord. Har kraften att en gång avsluta allt som han har skapat. Den kraften samlar alla till den yttersta domen. Och då måste den här mannen stå ensam inför den rättfärdige domaren och svara för sitt liv. Den dagen samlas alla människor inför den yttersta domen. Och jag tänker på dig. Kanske du, kära ungdom, som tänker att livet är långt. Jag har så mycket tid kvar att leva. Jag vet inte om jag orkar. Att hur viktigt det ändå är att vi orkar stå ut. Och hur viktigt det ändå är att vi vill kämpa i tron. Jag tänker på dig, kära troende mamma. Du som på morgonen, på förmiddagen sitter och tar in ditt förmiddagskaffe och funderar över livet. Att det har varit en jobbig morgon igen. Huset är halvstädat. Ungarna har slängt ut kläderna över golvet. Och du tänker att det är inte så lätt alla gånger. Men du kanske väntar ditt 10:e barn, vem vet. Men du vill ändå vara ett Guds barn. Du vill kämpa. Du vill bevara tron i ett gott samvete. För du tror att den dagen kommer att du också ska få komma till ärans himmel. Mitt i allt detta ser du givetvis den glädje som dessa kära små barn ger dig. Du kanske många gånger ber för det barn som har nekat sin tro. Och tänker att må det barnet också få bättringens nåd innan det är för sent. Men också du kommer att kallas till den yttersta domen. Jag tänker på dig, kära gamling, som har kämpat hela livet och har ett långt liv bakom dig och kanske längtar efter den dagen att du ska få komma till ärans himmel. Också du kommer att kallas till den yttersta domen. Alla kommer att samlas en gång inför den rättfärdige domaren för att få svara för sina gärningar. Bibeln berättar en del om hur den dagen är. Här i Matteus evangeliets 24 kapitel, lite före vår text, i till tolken verserna 29 och framåt, där jag också läste nyss, står det om den dagen att strax efter den tidens lidande skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall människosonens tecken synas på himlen. Och då skall alla jordens stammar höja klagorop. Och man skall få se människosonen komma på himlen. Himlens mål med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena gräns till det andra. Så här beskriver Bibeln den yttersta dagen. Och hur Jesus kommer tillbaka i ett moln. Och hur han sänder ut änglar för att samla upp människorna från de fyra väderstrecken. Bibeln berättar hur havet ger det sina. Hur gravarna ger det sina. och alla människor som har levt genom alla tider kommer att samlas och inför den rättfärdige domaren. Och vidare berättar Bibeln om den dagen att hur en vit tron, och på den sitter den rättfärdige domaren och säger att hur alla människor står inför tronen och hur böckerna öppnas. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Hur böckerna öppnas på den yttersta dagen. Hur den rättfärdige domaren då kommer att döma alla människor efter sina gärningar. Men vad sägs det till oss? Vi som har fått bevaras i tron på den dagen. Alla de människor som har blivit räddade. Som har velat kämpa i tron. Som har kämpat före oss och varit exempel, många av dem, för oss själva. Vad händer den dagen för oss? Gamla predikanter har brukat säga att våra namn står i livets bok, och bakom vårt namn tänker att Gud känner var och en av oss vid namn. Han vet vem du är. Han känner dig. Han ser in i ditt hjärta. Att den dagen så finns det en kvittens bakom ditt namn. Inga synder. För du som vill vandra i tron, när Gud ser på dig, när den rättfärdige domaren ser in i ditt hjärta, så där finns inte en enda synd. Den dagen är en fröjdens dag för oss Guds barn. Vi får vänta på den dagen med glädje. Till dig som har kämpat i tron säger man från tronen: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Det är en dag som vi får vänta på, och vi får möta Herren Jesus och följa med till himlen för att fira evigheten tillsammans med det forna troende. Och det berättas också i Bibeln vad man säger till dem på den vänstra sidan om tronen. För det troende har samlats till den högra sidan. Men de på den vänstra sidan ska bli dömda efter sina gärningar. Och sedan ska man säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Det är en dom som ingen av oss vill ha. Men som Guds barn behöver vi inte vara rädda för den dagen. Och jag tänker så här att hur kan vi veta när den här dagen inträffar? Bibeln berättar en hel del om de tecken som vi kan se runt omkring oss när den dagen närmar sig. Och Bibeln uppmanar också oss att vara uppmärksamma på tidens tecken. Jag läste i Luthers kyrkopostilla om just domedagens texter, hur han behandlade den texten. Och Luther säger så här om den tiden, att som är före domedagen, att världen är så blind och förstockad att fastän hon ser vilken stor hop av alla slags människor som har dött före henne och dagligen dör bredvid henne, så vill hon dock inte se det med seende ögon eller akta på det, utan hon lever helt lugnt och oförfärat vidare i sin ondska. Så också fastän hon hör vilken förskräcklig dom och fördömelse ska övergå henne, så vill hon dock inte ge akt på varken Kristi tröst eller exempel, utan övar lika fullt all slags obarmhärtighet. Ja, hon liksom strävar efter och vill ingenting hellre än att få höra denna förfärliga och oåterkalleliga dom ifrån Kristi domstol över henne, och strax därefter blir bortkastad ifrån hans ansikte i helvetets eviga eld. Alltså säger Luther om den yttersta tiden att hur människor, trots att man ser att människor runt omkring dör och går bort, att man liksom förtränger den här dagen. Man tänker att nej, jag är fortfarande ung. De här sakerna, de angår inte mig. Att hur det här med tron inte betyder någonting för mig och så vidare. Och man tänker kanske att jag skjuter på bättringen. Jag kan göra bättring när jag blir lite äldre. Men detta varnar Bibeln för, och det är detta också som Luther tar upp i sin predikan i kyrkopostillan just gällande denna dagens texter. Men hur berättar Bibeln vidare om denna dag? Eller just tiden före den yttersta tiden. I andra Timoteus brevet, dess tredje kapitel, första fjärde verserna, skriver Paulus om den yttersta tiden. Att det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningarna mer än Gud. Att är det inte så att också dessa ord som Paulus skrev för 2000 år sedan, hur vi kan se att dessa tecken gäller i vår tid, hur vi lever i en tid då människan är självisk, ofta tänker mer på sig själv än andra, och på många sätt så de tecken som Bibeln berättar om här kan vi se runt omkring oss. Här i vår text så berättades det att ty som det var i Noas dagar, så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack man, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Här berättar Jesus. Här i vår text om Noas dagar. Hur det kommer att vara på den yttersta tiden. Liksom det var under Noas dagar. Och ni kommer säkert ihåg hur det var under Noas tid, då Gud såg att världen levde i synd och tänkte att jag ger människorna ytterligare bara 120 år. Och hur Noa predikade under dessa 120 år, och det var inga som gjorde bättring. Och hur väldigt, väldigt få människor räddades in i arken. Det var bara Noa, hans tre söner och deras hustrur, alltså 8 personer, som räddades in i arken. Det berättas om de tiderna att Gud såg att Guds söner tog hustrur ifrån denna värld. Och att man på många andra sätt också levde i synd. Och så tänkte Gud att han låter inte detta ske hur länge som helst. Vi vet inte idag om det är den dagen som nalkas, när den kommer. Men Bibeln uppmanar oss att alltid vaka. Och det berättas om den dagen att då är 2 män ute på åken. Den ene tas med, den andra lämnas kvar. 2 kvinnor är vid kvarnen och mal. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Hur gränsen till Guds rike, vilket kan vara väldigt svårt för oss att förstå, att oss som människor ta in, att begripa hur det kan vara på den sista dagen inför den yttersta domen. Hur kanske gränsen till Guds rike går i samma familj. Ibland går gränsen emellan ett äkta par. Det kanske är så att i familjen finns otroende barn. Vi har goda vänner som vi ber för här i tiden. Men hur den ene tas och den andra blir kvar. Och jag tänker så här att det som ändå är det allra viktigaste för oss, det är att vi själva bevaras i tron. Hur vi själva vill vandra, läggandes bort synden och kämpa som Guds barn. Och jag tänker också så här att vi får glädjas över att vi själva får vara Guds barn. Vi får glädjas över att vi redan i tiden får vara i Guds rike. För Bibeln lovar också att vi som är Guds barn inte behöver uppleva den andra döden, utan vi får förflyttas från tiden till evigheten tillsammans med Guds skara. Men hur skulle man annars kunna förbereda sig för den dagen? Här i vår text uppmanar Bibeln oss att håll er därför vakna. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda. Ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Alltså uppmanar oss Bibeln att vi ska hålla oss vakna. Och hur kan vi då vaka som Guds barn? Det är så viktigt att vi vårdar vårt samvete. Så som Paulus skriver till Timoteus att behåll tron och ett gott samvete, som många har blivit av med och lidit skeppsbrott i tron. att hur viktigt det är att när vi känner att synden fastnar och gör vandringen långsam, hur viktigt det är då att vi vill lägga bort synden. För vi vet att det som kan ta bort glädjen ifrån Guds barn, ifrån Guds barns hjärta, är synden. Det som, om det blir synd på synd, så vet vi också att det blir jobbigt att vandra som Guds barn. För den skull så vill vi vandra tillsammans med Guds barn. Och vi vill lägga bort synden när den fastnar. Vi har fått evangeliet som gåva. Att vi får be om syndernas förlåtelse. Vi får göra det genom att vi här på mötena får höra evangeliet predikas. Alla synders förlåtelse. Vi har också fått biktens gåva. Som inte är ett krav för att vi ska bevaras i tron. Bikten som alltså betyder att vi kan lägga bort saker som särskilt tynger vårt hjärta vid namn. Och då tala tillsammans med andra troende om dessa saker. Och liksom säga till själafienden att jag har fått den och den saken förlåten. Att kom inte här och stressa mig med den saken längre. Och det är en gåva att vi också får bruka bikten. Jag vet av egen erfarenhet att när man har hamnat i saker som själafienden har påmint om många gånger och sagt att du är en så dålig troende. Du har den och den saken på ditt hjärta. Att när man har fått tala till någon kär troende vän och lägga bort den saken vid namn. Hur mycket lättare det har varit att vara troende. Men även idag, i den här predikan och på detta möte, så räcker det med att du sitter här och att du vill tro dina synder förlåtna. Vi måste inte ens höja vår hand, utan det viktiga är att vi kommer till mötena. Att vi lyssnar på ordet. För tron kommer av predikan, säger också Bibeln. Att ju mer vi ser den dagen närma sig, uppmanar Bibeln. Att vi ska uppmuntra varandra till att komma till Guds barns möten. Att vi ska samlas, att vi ska tala om tron. Att vi ska ta hand om varandra. Precis som vi fick göra tillsammans med våra kära ungdomar för några kvällar sedan. Jag tror att det var förrgår kväll när vi samlades hos Marianne och Teje och talade om trons saker. Hur gott det kändes att vi fick samlas där och prata ut tillsammans. Hur vi talade om hur viktigt det är att vi tar hand om varandra. När vi ser att någon kär vän kanske blir ensam. Att vi ser till att få med den vännen in i gruppen tillsammans. Så att vi undviker grupperingar och så vidare. Att vi känner att alla finns med i båten. Och tillsammans, det är så också Bibeln uppmanar oss att vandra. Att vi tillsammans tar hand om varandra. Och tillsammans så orkar vi också strida den här kampen. Och tillsammans kommer vi en gång att segra. Och så har Gud också gett oss evangeliet. Så som det står i Bibeln, att evangeliet är Guds kraft till var och en som tror. Och jag tänker att också idag, kära vandringsvän, som också kanske inför denna text känner att min tro är så svag. Jag vet inte om jag orkar. Du som känner att synden har fastnat, gjort vandringen långsam. Och du känner att jag vill ändå vara ett Guds barn. Jag vill vandra tillsammans med andra troende. Också idag är det så att din tro behöver inte vara stark. Utan det är den svaga, den lille som får bo i Guds rike. Det här är inte ett rike för de starka, för de kraftfulla. Utan detta är ett rike för oss. Vi som för egen del känner oss många gånger så svaga. Du behöver inte känna dig lyckad eller framgångsrik. Det viktigaste är att du i ditt hjärta bevarar denna dyrbaraste sak, den eviga tron. Den som gör att när den yttersta dagen kommer, att man till dig säger att kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som väntar er sedan världens skapelse. Den dagen får vi kära bröder och systrar vänta på med glädje. Och jag vill avslutningsvis säga till er att tro era synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod till frid, frihet och glädje. I Jesu namn och blod, 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 alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Till frid, frihet och Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Och jag vill säga till dig som också kanske lyssnar via internet eller du som sitter här på mötet och vill tro för egen del men inte vill lyfta din hand. Du får också tro dina synder förlåtna i Jesu namn och blod till frid, frihet och evig glädje. Och kanske det också finns någon som känner att jag är inte längre kvar i Guds rike. Jag har nekat min tro, men jag törs inte möta den rättfärdige domaren utan att ha en levande tro i mitt hjärta. Om du hör denna predikan så är det ännu nådens dag. Du får tro också otron och alla synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Om du tar emot denna predikan med tro i ditt hjärta så får du kliva in i Guds rike och du får med glädje vänta på den yttersta dagen. Så kan vi tryggt avsluta i Jesu namn. Amen.